Nu ska vi ge oss in i något väldigt spännande idag. Vi skulle behöva ha lite, om man ska följa ordet, så skulle vi behöva hämta lite krigsmundering. Vi ska nämligen läsa om soldater ifrån andra Timoteusbrevet. Andra Timoteus. Och det andra kapitlet. Jag kommer läsa lite mer av det lite längre fram. Men nu ska jag ta en vers bara. Och det är vers 3. Andra Tim 2 och 3. Var också du beredd att slita ont som en god soldat åt Kristus Jesus. Var också du beredd att slita ont som en god soldat åt Kristus Jesus. Det här kanske är ord som vi idag i Sverige av bekvämlighet. För bekvämlighetens skull så utesluter vi dem. Att slita ont som en god soldat, det faller inte riktigt i smaken. Det kliar inte riktigt i öronen kanske. Och det kan ha sin förklaring i statistiken. Nu ska vi poängtera bara att den här församlingen ingår inte i statistiken. Vi står utanför statistiken. Därför att frikyrkostatistiken säger att en tredjedel av medlemmarna besöker gudstjänsterna. Och tittar man i svenska kyrkan så är den ännu lägre. Men en tredjedel, det är statistiskt. Man kan titta. Det finns undantag, det gör det. Några få undantag. Vi är ett undantag. Och så är det väl tvärtom att det är högst en tredjedel som inte kommer. Så därför står vi utanför det här. Däremot, om man till exempel skulle annonsera att Carola skulle komma på en gudstjänst i en kyrka. Då tror jag att 3/3 skulle komma. Nästan till i alla fall. Det är ytterst några få som inte skulle komma. Som absolut inte kan. Men annars så skulle alla komma. Eller tänker att de ringer från Sveriges Television en dag, så säger de att ja, lite längre fram så vill vi göra tv-gudstjänst hos er. Direkt sända. De flesta tv-gudstjänsterna som jag ibland har tittat lite på från frikyrkor, det är ju fullt. Jag vet inte om de kallar in reservgardet eller vad de gör, men fullt blir det i alla fall. Det må jag ju säga. Men ingen fara. Söndagen efter, då är ordningen återställd igen. Då är det tillbaks till en tredjedel. Så att då är statistiken i form igen. Vi får inte skeva ur för mycket. Om man tittar på bönemöten i församlingarna, då är det någon siffra att ungefär maximalt 10% som besöker bönemötena. Jag pratade med några i en församling i veckan. De är 70 medlemmar. Och då berättar de att de hade bönemöte sist. Då var det 2 som kom på det bönemötet. Och så här brukar det se ut på väldigt många ställen. Jag har ju besökt lite församlingar ibland och ibland har jag pratat. Så brukar jag lyssna lite. Hur ser det ut på bönemötena? Ja. Då är statistiken den är som den brukar vara. Men nu ska vi poängtera att vi ingår inte heller i den här statistiken. Vi är också utanför. Det är kanske så att det är 2 eller 4 som inte kommer hos oss. Och sen kommer resten. Så att där ska vi sträcka lite på oss. Vi tillhör inte den här vanliga statistiken. Och så finns det några församlingar till. Tyvärr inte så många. Vi ska gå vidare till Timoteus där för att se lite vad det här är. Då står det så här, vi fortsätter ifrån vers 3. Var också du beredd att slita ont som en god soldat åt Kristus Jesus. Ingen soldat låter sig upptas av civila angelägenheter om han vill vara sin befälhavare till lags. Och här måste vi förstå att befälhavaren är ju inte pastorn eller någon annan, utan det är ju Jesus som är befälhavaren. Bara så att vi är med på det. Ingen idrottsman kan få segerkransen om man inte följer reglerna. Regler kan vi människor sätta. Men de regler som det talas om här är ju de faktiskt som Jesus har satt. Precis som att det finns regler i idrottsvärlden som är lika för alla idrottsmän oavsett var man kommer. Ingen soldat eller idrottsman eller idrottskvinna kan ju vinna seger genom att ligga hemma i soffan och äta chips och dricka Coca-Cola. Det är ju faktiskt bevisat. För att kunna vinna så måste man ju ut och träna. Man måste ut och kämpa. Så är det ju. Soldater behöver öva och öva. Det är prickskytte och det är ute i terrängen. Och man har en hinderbana som regelbundet används för att träna upp konditionen. Idrottsmän och idrottskvinnor behöver ju träna regelbundet. Och naturligtvis beroende på vad det är för sport man tränar i så är det olika träningar. Men hela tiden så tränar man. Och sen har man lite perioder av vila. När inför stora evenemang så vilar man lite sista tiden. Så har man ny kraft att ta tag i. Men så här går det runt hela tiden. Och det här är ju lite laddat ord faktiskt idag. I många församlingar att tala om att kämpa och att segra. Ibland så tror jag att det här nästan är lite fula ord att tala om. Att gå in i en församling och säga, nu ska vi kämpa och nu ska vi segra. Det är för att ingen orkar kämpa och det är oödmjukt att segra. Det är lite så jag känner ibland att det här går. Och då är ju frågan, varför är det så få som orkar kämpa och varför är det ännu färre som vill vinna segrar? Ja, förmodligen vill de inte vinna segrar därför att det har ju med att du måste kämpa. Det är ju så, det finns ju ingen som kan vinna om man inte kämpar. Såvida man inte försöker fuska bort sin motståndare. Det försökte de ju nu med i Ukraina i valet. Där har man ju försökt att förgifta den ena motparten där. Presidentkandidaten heter Yushchenko. Har det kommit fram nu. Och det är klart. Kan man få dö på honom så finns det inte så mycket att kämpa för den andra motparten. Då är han ensam ju. Då klarar han det ju. Jag tror att en orsak till det här som finns, det är bekvämlighet. Jag tror det. Det är för att om jag tittar på mig själv så kan jag känna mig frisk och kry och stark. Men ändå så finns det tillfällen när jag kanske inte vill gå på gudstjänster eller gå på bönemötena. Vad handlar det då om? Det handlar inte om att jag fysiskt är hindrad att göra det. Det handlar om viljan faktiskt. Så är det. För om jag är frisk och kry och har ork. Var satt det då? Ja, jag tror att det är viljan. Därför att om det låg någonting framför som jag var tvungen att göra. Ja, då gör jag det ju. Jag måste gå till arbete på morgonen. Och här är lite olika också. Ibland så möter jag människor som aldrig har varit sjukskrivna. Genom många, många år. Utan de kommer varje morgon kommer de till arbetet. När jag jobbade i Älmhult på ett gjuteri så fanns den här där. Jag tror han hade 1,5-2 mil till arbetet. Han cyklade varje dag. Och nu talar jag inte om att det var någon 20-åring. Han hade några år kvar till pension. Han cyklade till gjuteriet. Och sen så på eftermiddagen så cyklade han hem. Sen händer det ibland på vintern att det snöar riktigt, riktigt mycket. Och då tänkte du så här, hur kommer han till jobbet nu då? Skjutsar frun honom? Nej, nej, nej. Då tog han traktorn. Så körde han. Och jag frågade, men har han alltid gjort så här? Ja, sa han. Har han alltid gjort. Jag vet inte om han hade jobbat där i 20 år kanske. Och det var ingen riktigt som direkt kunde påminna sig om att han hade varit borta något längre tid. Det var någon gång ibland när han hade varit sjukskriven. Men så gjorde han det här cykla. Och så tänkte jag, för att jag gick nämligen till gjuteriet. Vad tog det? 20 minuter att gå. Och du vet vad jobbigt jag tyckte det här var ibland på morgnarna. Oj, oj, oj. Ut och gå en frisk promenad på 20 minuter. Ni vet vad jobbigt det var. Och han var ju åtminstone 40 år äldre än mig. På den tiden. Väldigt ofta vänner så handlar det om viljan. Ibland så finns det orsaker till att vi inte kan. Men när jag i Tyresö möter Sven, 78 år. Så möter jag honom där varje dag på kontakten. Han är där jämt. Och det är en del krämpor. Klart, är man 77-78 år, det kommer lite krämpor i kroppen. Vet du vad han gör? Han är med och hämtar möbler. nu ute. Nu får vi ibland ta ifrån honom lite jobb, för att det blir lite för mycket. Och nu har han fått lite mindre att göra på kontakten, för att det andra som har gått in. Tror ni att Sven åker hem och tar det lugnt? Nej. Nu har han börjat åka hem till invandrarfamiljer. Och så delar han ut leksaker till barnen i familjen. I hans fall spelar ingen roll vad man gör. Tar man ifrån Sven en uppgift, då hittar han en ny uppgift. Han är sån hela tiden. Men han är ju bara 78 år. Men för honom finns det en vilja som är drivkraften. Det tar lite tid för honom att ta sig upp för trapporna. Det gör det. Det är lite bräckligt där, men han kommer. När vi har LP-mötena på onsdagskvällarna, då kommer det ett äldre par. Han är 85. Hon är 92, tror hon är nu. Och i rullstol. Men de beställer färdtjänst. Sen kommer de varje onsdagskväll, om det inte har varit väldigt kallt. Det är en 15 grader kallt som det har varit någon gång. Då kommer de inte. Eller hon kommer inte, han kommer. Och det är inte mycket. Hon kommer rullstolen inrullande. Och det, man tycker att det här är inte mycket människa. Men de vill ha Guds ord. De har behov av det. Därför åker de på LP-mötena. De prioriterar det. Det finns en vilja i deras liv. Trots ålder, trots krämpor. Och han mannen, han får man hålla efter lite ibland. Därför att han är sån här. Det finns en eld och det finns en glöd. Så att ber man om personligt vittnesbörd, då blir det en hel predikan hos honom. Men det finns en glöd i honom. Trots 80 år fyllda. Och trots att det är färdtjänst som gäller när de ska ut på det här. Men de kämpar. Det finns en vilja i det hela. Sen möter man ibland då barnfamiljer som inte verkar orka någonting. Nu ska vi inte fördjupa oss för mycket i det här, men jag har sagt någon gång förut, jag kommer lite tillbaka där, för att ibland så behöver vi fundera på det här. Hur kunde det komma sig att för 70 år sedan så kunde en mor och far med 7 barn som bodde illa, de fick arbeta kanske 6 dagar i veckan, 12 timmar om dagen, för att få ihop brödföda och betala hyran. Och då var det många som hade cykel till jobbet. Kanske var det någon som hade råd att betala en spårvagn eller buss. Men oftast var det cykel som gällde om man hade råd med det. Men ändå, de här männen och kvinnorna som blev frälsta, vilken tid de la på församlingen. Och vad de kämpade. Och så mycket tid. De la de pengarna som de hade och kunde avvara. Men de la sin tid. Därför att det fanns en vilja att kämpa. Därför att jämför man med det som händer idag, som är vårt samhälle, så har vi det väldigt bra mot vad det var för 70 år sedan. Jag slog för lite svårt att leva på landet för 70 år sedan. Gå ut och hugga ved på morgnarna, så har det berättats för mig att då kunde det vara is på vattenhinken när man hade den inne. Därför att elden hade slocknat under natten, så det var kallt i huset. Ja, då var det någon som fick sticka ut fötterna utanför täcket, gå upp och börja elda och få upp värmen i huset igen. När det var 20 grader kallt ute. Och någon skulle naturligtvis gå ut och hämta veden fast det var snöstorm och 25 grader kallt. Jag hade inte använt mig frivilligt, tror jag, idag. Men det var ju tvunget att göras. Så var det ju. Och det var tufft då. Men idag verkar det som att det är lite för bekvämt. Och då liksom de monterar sig ner hela tiden, hela tiden, hela tiden, hela tiden. Att vi sen har utbrändhet, det är en liten annan orsak till det där. Och ibland så tror jag att vi totalt har kört vilse i det här också. Och jag tror att församlingar inte vågar riktigt ta tag i den här undervisningen heller. Därför att jag märker ju, ni vet, ibland så utmanar jag lite. Och ibland så utmanar jag andra kristna människor och ledare i det här. Och alla ledare som jag hittills har mött, eller de flesta, de har en sån väldig förståelse att 2/3 av församlingsmedlemmarna inte besöker gudstjänsten. De har en jätteförståelse för det här. Och jag har en förståelse om man är så fysiskt till kroppen kommer att man inte kan. Men Sen ska jag nog erkänna att jag har nog inte så jättemycket förståelse om jag inte fått reda på något mer. Men det här är ju den enkla vägen. Det är att säga att om jag förstår, de har så mycket att göra, förstår ni. De har så mycket jobb, de har så fina arbeten så att de hinner inte komma. Och ni vet, det är så mycket med jobb, det är så mycket med jobbet, det är så mycket hemma. Tänker jag, jaha, kanske har 3 barn hemma. Förr hade de kanske 7 barn. Och fick göra jättemycket mer. Vi ska inte förvirra oss i det heller. Det är bara lite tankar som jag kastar ut i det hela. Vi ska gå till andra Timoteusbrevet. Och där kanske vi hittar ett svar i det hela. Andra Timoteusbrevet kapitel 3. Då står det så här ifrån den första versen. Det ska du veta att i de sista dagarna blir tiden svår. Då kommer människorna att bara tänka på sig själva och på pengar. De blir skrytsamma, högmodiga, fräcka, olydiga mot sina föräldrar. Och det kan vi ju se att ungdomarna är idag. Otacksamma, ogudaktiga, kärlekslösa, oförsonliga, fulla av förtal, obehärskade, våldsamma, främmande för allt gott. Svekfulla, hänsynslösa och inbilska. Och så kommer något väldigt intressant här. De älskar njutningarna mer än Gud. Och så vers 5, som jag tror passar in på väldigt många kristna, åtminstone i Sverige. De bär fromheten som en mask, men vill inte veta av dess kraft. Håll dig borta från dem. De bär fromheten som en mask, men vill inte veta av dess kraft. Håll dig borta från dem. Det här är jättevanligt bland kristna i Sverige. Fromheten som en mask. Den hittar jag överallt nästan. Men eftersom jag inte kan låta bli att skrapa lite på ytan, så innebär det att masken snart kraschar. Och då kommer ju naturligtvis det som finns innanför. Så är det. Ta upp det här till exempel med under och tecken, helande. Det är ju så Bibeln säger. Det är det mest naturliga. Det är klart det är onaturligt för en människa att kunna göra det, men det är naturligt för Gud att göra det genom oss. Gå in i en kyrka och prata med någon och säga: vad härligt, idag ska det ske under och tecken. Nu så ska människor bli friska ifrån både det ena och det andra. Från det kanske är cancer, det kanske är brutna armar, brutna ben, influensa, vad som helst. Lyssna vad de människorna kommer säga. Många kommer att säga nej, 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 nej. Det här vill man absolut inte vara med om. Det är väldigt lätt att hitta fromheten. Och det är klart att när fromheten blir en mask, då blir det en församling därefter också. Och det här tror jag håller på att genomsyra väldigt många församlingar. Och det står att vi ska hållas borta från de människorna. För att annars så genomsyrar det oss också. Så det här är viktigt att vi som församling inte bär fromheten som en mask. Utan ska det vara någon fromhet, då ska den vara i hjärtat rakt igenom. Så det här är väldigt viktigt. Att vara med i en församling som enligt Bibeln, och det är den vi har utgått ifrån, som är en kristlig kropp, så är det många gånger en kamp. Det här måste vi vara medvetna om. Det är för att djävulen är församlingens största motståndare. Det finns ingen större motståndare till församlingen än djävulen. Det är för att Jesus är församlingens huvud. Jesus har grundat församlingen. Och djävulen är alltid emot allt vad Jesus har gjort. Djävulen kan inte vara för någonting som är för Jesus. Det, liksom, det går inte. Han kan inte det. Det är omöjlighet för honom. Han är i sin natur en motståndare mot allt som har med Kristus att göra. Hans enda uppgift är att bekämpa och förgöra allt Kristusrelaterat. Och alltså blir det en väldig kamp tidvis i församlingar. Eftersom vi tjänar ju Jesus. Och hans motståndare vill bara förgöra. Och det gör han ju på många sätt. Han gör det för att han gör det genom oss väldigt ofta också. Det är ju så. Han vill att vi ska bli passiva, vi ska bli introverta, vi ska bli kärlekslösa, vi ska bli tjafsiga. Hela tiden så försöker han göra det genom oss. Därför att när han kan bekämpa församlingen inifrån, då har han ju lyckats. Det är så det är. Ska du förgöra någonting, så ska du göra det inifrån. Ett företags största problem är inte hotet utifrån. Det är klart det är mycket problem med IT och folk kan ta sig in utifrån. Men den stora risken är inifrån. De anställda. Den största säkerhetsrisken på ett företag är den anställde. Därför att den anställde har ju tillgång till allting. Det beror på vilken tjänst man sitter på. Och utifrån den positionen så kan jag ju förstöra. Tänk att en Telia-anställd skulle bli väldigt arg på sin chef. Hur lätt vore det inte för den här anställde som sitter på en tjänst och har mycket tillgång till elektroniken ute i skåpen eller datan, att gå in och bara förstöra någonting. Att åka ut till ett skåp som är centralt, som håller stor del av kommunikationen, och så bara slå sönder allting. Så blir det stopp i allting. Den största risken är alltid att det interna kommer i olag med varandra. Soldaten, står det, får inte fastna i civila angelägenheter. Soldaten har ett mål, ett fokus. Soldaten ska träna för att kunna besegra fienden. Soldaten är inte så intresserad av vad som händer i det civila samhället egentligen. Soldaten ska inte bry sig så mycket om vad som händer i riksdagshuset eller vad som sker runt om i samhället, till exempel med hemlösa och annat. Det är inte soldatens främsta uppgift. Förstå mig lite rätt i tankegången här nu. Församlingens viktigaste uppgift är att fokusera på den uppgift Jesus har gett oss. Det är det viktigaste. Det är så väldigt lätt att församlingen fastnar på civila angelägenheter. Nu är jag lite utmanande till och nu får ni ta lite som det är. För några år sedan så fanns det en frikyrka som tog upp på sin årsstämma centralt att man skulle gå ut och bara ha kravmärkt kaffe i församlingarna. Det är väldigt mycket av det här. Väldigt många församlingar fokuserar centralt, både i församlingar och centralt, på årsstämmer och miljöfrågor. Jag säger inte att det är fel att värna om naturen. Men det talas jättemycket om det här. Vår huvuduppgift är att rädda förlorade människor. Men den största delen läggs ner på att fokusera på det här. Några av er kan dra till minnes ett årsmöte för kanske 2 eller 3 år sedan, när vi 35 minuter diskuterade när ska blommor delas ut till församlingsmedlemmar. Det är inte den huvudsakliga uppgiften i en församling att diskutera. Det finns de som kan ta hand om den uppgiften. Vår huvudsakliga uppgift är att leda förlorade människor till Jesus. Idrottsmannen måste följa reglerna. Så måste också var och en av oss som kristna följa reglerna som finns i Bibeln. Vi kan inte hitta på egna regler. För att det är lättare att hitta på egna regler. Ni vet, det finns ju idrottsmän som vill hitta på lite egna regler ibland. Och ibland så hör man ju de mest tokiga grejerna. Maratonlopp. Tvillingarna som ställer upp. Efter halva loppet så dyker den andra tvillingen upp. Så byter de bara nummerlapp. Sen fortsätter tvillingen att springa. Det är klart, man kan ju hitta på egna regler. Så är det ju. Doping. Människor försöker höja sin prestanda hela tiden genom olika sätt. Reglerna säger att det är förbjudet. Du får inte dopa dig. Det är mycket. Man skulle kunna hitta hur mycket regelbrott som helst. Därför att många människor vill bryta reglerna för att vinna. För inte så länge sedan så vet jag att jag var på OS-simning. Jag kommer inte riktigt ihåg det här. Men vid vändningarna, när de ska vända, så måste vändningarna göras rätt i bassängen. Och här försöker simmarna att fuska lite ibland. Därför att de kan vinna kanske en hundradel på att vända lite för snabbt. Och det var någon simmare som skulle vinna, men han blev diskvalificerad. Eller om det var hon. Det var att vändningen blev felaktig. De ville få sig kanske en hundradel till. Jesus har satt upp regler som vi behöver följa. Och då är det lite tufft ibland faktiskt att följa det här. det kan bli lite jobbigt att följa Jesus spelregler. Nu har vi gått på ett lite kanske brett område. Men jag vill komma till det att vi får inte bli överrumplade när det blir lite tufft och när det blir lite kamp i församlingen. Det blir det. Det är så. Man kan ställa sig frågan många gånger, varför går det så här? Varför blir det så här? Ja, vi får aldrig glömma bort att vi har en motståndare, den onde, som är emot oss. Att det sen ibland dyker upp människor runt omkring ovanpå alltihopa som också blir motståndare. Det, så här har det varit i alla tider för kristendomen. Och ni vet, ju mer man är beredd på någonting, ju enklare går det. Om jag är oförberedd så är det ju risken att jag blir överrumplad i det här. Jag ska ta några bibelord till slut här. Ifrån första Korinthierbrevet. Första Korinthierbrevet, kapitel 4. Och den 12:e versen. Nej, vi tar från den 10:e. Det är Paulus här, som är lite uppmuntran. Vi är dårar för Kristi skull. Ni är förståndiga kristna. Vi är svaga, ni är starka. Ni är ansedda, vi är föraktade. Ännu i denna stund hungrar och törstar vi. Vi saknar kläder, blir misshandlade, är hemlösa och arbetar hårt med egna händer för att försörja oss. Man smädar oss och vi välsignar. Man förföljer oss och vi härdar ut. Man talar illa om oss och vi svarar med goda ord. Hela tiden har vi behandlats som jordens avskum, som mänsklighetens drägg. Det var hårda ord, eller en hård sanning kanske, som Paulus berättade om. Men rubriken han har satt här är Paulus visar församlingen till rätta. Paulus, han uthärdar allt det här. Han säger att det här händer. Det sker i det här. Men han fortsätter och uthärdar i det här. Vi går vidare till kapitel 9 och ifrån den 24 versen. Allt för att vinna så många som möjligt. Ni vet ju att alla löpare i en tävling springer, men att bara en får priset. Löp då för att vinna det. Var och en som tävlar måste försöka allt. Löparen gör det för en krans som vissnar. Vi för en som aldrig vissnar. Jag har målet i sikte när jag löper. Och jag slår inte i luften när jag boxas. Jag går hårt åt min kropp och tvingar den till lydnad. För jag vill inte predika för andra och själv komma till korta. Andra Korinthierbrevet, kapitel 6. Ifrån den 3:e versen. Och här är det prövningarna visar vem Paulus är. Jag vill inte vara till anstöt för någon. Ingen ska kunna anmärka på min tjänst. Som Guds tjänare visar jag på allt sätt vad jag duger till. Med stor uthållighet, under påfrestningar, trångmål och nöd, under prygel, fångenskap och upplopp, under möda, vaka och svält, med renhet, kunskap, tålamod och godhet, med helig ande, uppriktig kärlek, sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen, till anfall och försvar, i ära och vanära, med dåligt rykte och gott rykte. Jag kallas villolärare men säger sanningen. Jag är misskänd men ändå erkänd. Jag är nära döden men ändå lever jag. Tuktad men inte till döds. Plågad men alltid glad. Jag är fattig men gör många rika. Jag har ingenting men äger allt. Det här var lite vad Paulus mötte. Och jag tror att lite av det här möter vi idag. Vi möter inte allt. Vi har inte fått varken misshandel eller prygel. Och ingen av oss behöver sova ute. Och vi har mat på vårt bord. Men mycket annat så möter vi. Det här får vi vara beredda på. Och därför är det viktigt, vänner, att verkligen ha fokuset i mitt hjärta på Jesus. Så att jag hela tiden kan hämta ny kraft därifrån. Därför att det finns så mycket som vill slå sönder allt det här. Som vill få mig att ge upp. om det är djävulen eller människor ibland, det vet jag inte vem som vill mest att jag ska ge upp, men det, eller som församling, att församlingen ska ge upp. Det finns alltid påhejare på alla håll som säger ge upp, det går inte. Det finns alltid pessimister som säger att man ska ge upp och lägga ner, att det går inte. Så det här är lite, jag vill säga, det är både uppmuntran och lite undervisning till det här. Men det går bra för oss nu. Vi samlar oss bra. Vi kommer. Det finns en längtan. Det finns en vilja. Och det är viktigt att den här viljan får fortsätta. Därför att det är viljan ytterst som styr det vi gör. För att oavsett hur svag jag är till både ande, själ och kropp, så är det viljan som styr mina handlingar och mina steg. Så är det. Jag ska läsa en sista liten sån här, jag vet inte om vi kan kalla det dikt, vers, någonting. Jag skrev av den någon gång och jag tror jag läste den förut. Ja, någon som heter De Garmo. Ingen aning vem man är. Så här säger han: födda till seger, omslutna av hans kärlek, fyllda av hans kraft. Födda till seger, vi följer vår kung till striden är över. Födda till seger. Vi är män och kvinnor, soldater till Kristus, med betoningen på det. Och då är det lite möda och kamp på många områden. Och jag förstår att det är lite jobbigt ibland. Vad händer med lokalen? När får vi en egen lokal? Hur ska det här lösa sig? Ja, det kommer att lösa sig. Men ibland är det tufft, ibland är det jobbigt med det här. Men ni vet, när vi får en ny lokal, ja, då är det bekymret klart. Tror ni att det var slut på alla bekymmer sen då? Nej, men det är klart att det dyker upp någonting annat. Så är det alltid. Och det är så att ju större församlingen är, ju fler problem blir det ju. Det är ju alltid så här. Men samtidigt så finns det en seger och vi går framåt. Det handlar bara om att ta tag i det som dyker upp. Och att med viljan fortsätta framåt. Det här är helt naturligt. Att kämpa, det är en naturlig del för att komma till seger. Den som slutar kämpa har heller ingen seger. Så är det. Det här är jätteenkelt. Rent logiskt att få ihop det. Om Christian Olsson skulle sluta träna, så skulle han snart inte vara världsmästare i längdhopp längre. Då skulle alla andra hoppa om honom. Ja, och till och med, ja, tre stegare. Till slut, om jag tränade lite och han slutade träna, så kanske jag skulle kunna hoppa om honom i tre steg. Jo, om han blev väldigt sådär, om han åt tillräckligt mycket chips och drack tillräckligt mycket Coca-Cola och så började jag träna, så på sikt skulle jag kanske kunna hoppa om honom. Ni är tveksamma, ni? Ja. Men om han tappar all träningsinstinkt, om han blir helt försoffan, vad har han kvar att ge till slut? Ingenting. Han kommer inte ens ha en vilja att vilja hoppa. Så att med viljan så kan man göra allt. Och sen står det så att allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Så vad är bekymret, vänner? Det finns en kraft. Och det är vi ska tänka på. Jesus är vår Herre. Det är han som är vår befälhavare. Och församlingen är hans, jag ska använda ordet armé. Det kan ju bli tokigt kanske om någon klipper och klistrar det där, men så är det. Vi är ju hans. Vi tillhör honom. Vår uppgift är ju att rädda förlorade människor. Och det är lite kamp i det.